Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Handbollspodden Avkast. Som vanligt med mig Emil Sjölin bakom spakarna. Idag har jag med mig Charlie Sjöstrand och Josef Pujol. Och vi har ett jävla fullmatat avsnitt idag, så att vi kommer till och med stryka den stående punkten. Vad tar du med dig från veckan? Och bara kasta oss rätt in i körschemat. Och jag har försökt sammanfatta ner EM i typ 9 meningar eller så, och så tänker jag att vi tar det därifrån. Och jag börjar med att säga då, Sverige 3 poäng efter 2 matcher ser ganska intressant ut. Mer intressant än vad jag trodde på förhand, och mer än vad vi gemensamt också signalerade i entusiasmväg inför det här EM:et. Låt oss komma tillbaks till Sverige, men mer spännande än vad vi trodde på förhand. 2. Norge ser precis lika bra ut som vi förväntade oss. Det blir guld till Norge. 3. Ryssland, bättre än förväntat. Massa borta ju. Skador slog vi fast sist, men wow, ser fruktansvärt bra ut ändå. Tyskland blir nog inte den outsidern som många föreställer sig. Ser stabbigt, trist, och inte ens när de gör så där som tyskar gör, att de gastar och gapar och skriker. Inte ens det hjälper. Det finns liksom ingen energi bakom det där gapandet. Så Tyskland, bort med dem. Borträknar dem redan nu. Danmark, starka. Toft, som vi trodde skulle vara borta, står ju i kassen, är bra. Och även om det inte är ett EM där hemmaplansfavör borde spela så jättestor roll, så är min känsla att Danmark är att se upp med nu. Det är ju så att de är på den tuffa sidan och så, men en semifinal, ja, det tror jag fan att Danmark kan knipa. Frankrike, svåra att värdera, men gör ju alltid det de ska i början. Och sista punkten, Nederländerna, det ser inte bra ut. Förlust mot Serbien är väl en sak, men att också sen följa upp det med att torska mot Kroatien, som vi tippade som sist i den gruppen, inte bra. Och nu har de Ungern i sista matchen då för att överhuvudtaget ha en chans att gå vidare. Och det Ungern slog ju Serbien med 12 bollar idag när vi spelade.
Ja, precis. Söndag. Och det var det Ungern som Sverige liksom var bättre än.
Alltså det här, Nederländerna ser inte bra ut. Jag lyssnade på Frändesjö idag. Han sa att de har inte missat semi på de 6 senaste mästerskapen. Så att det är en skräll om Nederländerna åker ut. Men så ser det ju verkligen ut. Typ så. Där har vi EM so far i min bok. Och jag tänkte att vi börjar fokusera på Sverige, va? Så Charlie, vad tar du med dig av Sverige hittills i turneringen?
Lite som vi var inne på inför, att det kommer förmodligen svaja lite, men det finns också mycket kvalitet, så att det finns all anledning att tro att Sverige ska kunna prestera väldigt bra handboll. Och det är precis så det har sett ut, tycker jag. Premiärnerver som fasen, eller vad man ska kalla det, mot Tjeckien. Det var ju inte en stabil match, betydligt bättre mot Spanien, men även där gick det ju väldigt mycket upp och ner. Jag satt mest och var förbannad hela första halvlek igår för att vi inte ledde med 4-5 mål. För det var så jag tyckte att det borde vara. Istället ledde Spanien halvtid. Väl. Men ja, jag tyckte i alla fall att Sverige borde ha lett med några bollar. Och det, ja, det speglar ganska väl det som var. Att alltså, så här, Spanien som faktiskt var i VM-final. Och visst, de har också några spelare borta. Men ändå i stort sett samma trupp liksom, som de gick till VM-final. Men jag tänkte att de kommer ju bli en supertuff nöt att knäcka. Sverige tycker jag såg bättre ut totalt sett än Spanien. Så det är ju, hur man än vänder och vrider på det, så måste det ju vara ett kvitto, ett styrkebesked. Det är bara så jäkla irriterande att det är så, hur ofta, det kanske inte så ofta man möter ett lag då som på förhand ska vara en, ett nummer för stort, och de inte är kanske 100-procentiga, och Sverige har alla möjligheter att faktiskt ta en lite skrällbetonad skalp, och så gör vi inte det. Det var ju jävligt tröttsamt som svensk supporter, eller vad man ska benämna sig själv som, tycker jag.
Mm, den innehöll ju både det ena och det andra. Ett taktiskt drag som vi skrev en hel del om i messenger-tråden, och de var ju inne på det i tv-studion också, var ju att Axnér gjorde ett par ganska modiga drag, bland annat då att bänka Bella Guldén när det drog ihop sig, nästan hela andra halvlek för den delen också. Det såg man ju inte komma, men det var väl ett ganska bra drag.
Ja, det är ju svårt att säga om hur det hade sett ut om hon hade spelat. Det var ju liksom inte så att man kände, särskilt inte eftersom inte Robert Perskog kommenterade matchen, så var det ju ingenting man tänkte på att hon inte var på plan hela tiden.
Nej.
Så jag tyckte liksom spelet flöt även utan henne. Absolut. Och det är ju bara intressant, och man hoppas att inte minst Bella Guldén själv köper detta, och att det inte blir någon sån här att alltså hon är ju inte van vid att ha den rollen.
Nej.
Utan att man hoppas ju att truppen och hon tar det här på rätt sätt och att se det som en styrka, och att hon kan lika gärna få 50 minuter nästa match. Och att hon då går in och är jävligt bra. Det är ju sånt som bara de som är där vet någonting om. Men jag tyckte det var ganska befriande att se att vi kan spela i stunder ett bra anfallsspel och få en bra tryck i andra fasen även utan Bella Guldén, utan att för den sakens skull tycka att hon inte behövs.
Nej, och det skulle förvåna mig mycket om, i och med att det här ju uppenbarligen var en plan som Thomas hade lagt tidigare, eller väldigt tidigt då, när han sa i sparrådet att redan när han visste att de skulle möta Spanien så var det att tanken hade liksom, eller fick. Och då har ju han givetvis pratat med Bella om det.
Mm.
För att liksom inte hon ska få en chock, så att säga, i och med att det är första gången typ sedan hon var så här 18-19 så hon är bänkad i ett svenskt landslag, eller bänkad, men inte spelar liksom 60 och ska bära allt som händer i anfallsspelet på sina axlar. Utan istället så fick ju Melissa den bördan, så att säga, och drog iväg 19 skott också.
Ja, det är ett patronbälte det.
Ja, nej, verkligen. Men som sagt, jag är helt övertygad om att Thomas landade det hos Bella innan.
Ja, jag noterade, nu kommer jag inte ihåg om det var, jo, men visst var det så att hon har gjort tredje flest turneringar av alla, om man räknar liksom både här och damspelare, att det var Wislander, Ola Lindgren och sen Bella Guldén nu. Det är ett imponerande facit.
Ja, verkligen.
Han gjorde ju några andra drag också, plockade bort Hagman för Lundström för att han tycker att hon är bättre bakåt och passar i den här matchen och sådär. Det är, ibland när man gör sådana där smarta grejer så får ju det motsatt effekt, men här verkar det ha funkat, även om det är precis som Charlie var inne på, det blir en sån här what if-grej, vi vet ju inte hur det skulle sett ut annars. En grej som verkligen var en stor grej i den här matchen är ju det som händer sista 15 sekunderna, sista anfallet. Sverige är i anfall, har 23-23 med sig och ska egentligen bara lägga ett helt vanligt frikast. Strömberg ska ge bollen till Lindblom. Lindblom ska dra igång det. Men den spanska försvararen tolkade som att Strömberg passar Blom och därmed är spelet igång och ja, sänker Blom bakifrån helt enkelt. Och där blir domarna lite osäkra. Vad är det som har hänt här? Och det finns ju åtminstone tre olika sätt att se på saken som jag har sett det. Per Johansson har jag sett på Twitter. Han var ju inne på att domarna borde liksom så här lugnat ner och sagt att vi var lite otydliga där om spelet var igång eller inte. Och därmed liksom bara så här, ta om det där så får vi se. Du tänkte fel där, spanjorskan, och det var lite luddigt. Det som händer istället är ju det beslutet som domarna tar, nämligen att det där är en 2 minuters utvisning för att hon faular en spelare då som inte har satt igång spelet. Och det här vet vi ju sedan tidigare att om man gör en sån förseelse i slutet på matchen, då blir det automatiskt också straff. Så det är ju det som händer. Vad ska vi egentligen säga om den här situationen?
Vill du börja, Josef?
Ja, gärna. Jag vet det. Att, för mig är det ju dels såklart, alltså att vad regeln säger och vad de då borde ha dömt. Och det är ju så enkelt att det ska ju vara rött kort och straff. Sen går ju det att diskutera. Och det har vi väl säkert gjort i den här podden förut. Så man kan lyssna på något gammalt avsnitt om det. Men alltså att det är ju inte ett... Det räknas ju inte som att frikastet är lagt. Så länge, i och med att det inte är så att säga luft mellan att Karin ger bollen till Linn. Utan när hon överlämnar den då i handen så att säga, så räknas det inte som ett frikast. Och därmed är inte spelet igångsatt.
Och får jag bara skjuta in där innan du fortsätter, för jag är helt på din linje. Som en liten passus bara, att även... Alltså hon, spanjorskan, tolkar det då som att det är Karin Strömberg som har lagt frikastet till Lindblom och då är bollen i spel. Det hon gör då, det är att hon liksom så här, hon bara stormar fram och mördar Lindblom. Alltså hon står still med bollen. Även om spelet har varit igångsatt så är det 2 minuter. Är hon helt vän eller? Som beter sig på det sättet. Och, ja, då hade det inte blivit den här bedömningen om osportsligt uppträdande och rött kort. Men hon hade gjort på en 2 minuter. Så att hennes beteende är ju liksom...
Ja, nu kommer jag ihåg situationen exakt. Jag är inte helt övertygad om att jag tycker att det hade varit 2 minuter. Jag tycker väl att hon mer låser henne.
Hon låser henne in och slår henne bakifrån. Ja. Men visst, fortsätt.
Men oavsett då, så här, jag kan hålla med om att det är ju liksom inte en riktigt en situation som, om spelet är igång så är det ju inte kanske någonting som man tänker att oj, nu är Linn farlig här, här ska vi få stopp liksom. Samtidigt som hon säkert vill ju bara döda tid och riva sönder spelet liksom. Men det är ju såklart jävligt dumt att hon inte har, alltså att hon inte vet att liksom spelet inte är igång för att Karin ger bollen. Och även om hon liksom kanske menar att ja, det var en litet släpp så att säga, så om hon då är det minsta osäker så skulle hon då inte göra så.
Här kommer ju då den tredje tolkningen in, och den har jag fortfarande typ... Ja, men jag vet inte riktigt vem den kommer ifrån och vem som backar den. Men den tredje tolkningen som jag någonstans har hört är att man tror att spanjorskan då gör det medvetet för att få Sverige att tvingas ta ett avslut då. En straff i det här fallet då. Ja. För att då, själva då kunna erövra bollen.
Ja, då ska hon ju ringa till Almodóvar efter matchen och be om en roll i nästa film. Alltså, för att det är så bra... Kan hon inte spela?
Nej, det ser man ju väldigt tydligt på henne att hon inte vill ha till.
Ja, så. Precis. Sen så, som sagt, så vart det väl kanske bra. Men jag antar att vi ska komma in på det också, vad som är bäst där för Sverige. För att det var ju en... det var väl kanske inte så livlig diskussioner, men det var ju oense mellan er två framförallt och vad som är bäst där för Sverige med 5 sekunder kvar. En straff eller ett vanligt sektion 5 så att säga.
Ja, vi kan väl komma in på det nu då, om vi inte har någonting mer att reda ut om den verkliga situationen, för att det blir...
för jag tycker inte att det är så här, det är inte så mycket att reda ut, för jag tycker att reglerna är solklara.
Ja. Och du tycker inte att det är en förmildrande omständighet att man skulle kunna tolka det som att Strömberg sätter igång spelet?
Nej, för att nu blir jag ju lite osäker, hon står ju precis bredvid så att säga, så hon ser ju, eller borde ju se att bollen överlämnas så att säga, och att det inte är ett giltigt frikast.
Men och om det inte är ett giltigt frikast, vad skulle domaren göra då? För ibland så ser man ju, alltså nu ser man inte det så ofta längre, men förr i tiden när det var sådär passivt och man hade en passning kvar, du vet, att det står tre personer med ryggen mot och liksom lämnar över bollen och så vänder sig den ena om och skjuter istället för att passa den nya. Då skulle inte det räknas som att man har satt igång spelet då?
Nej, och det är den anledningen till att jag vet att man inte, alltså för just de där situationerna som var förr i tiden med frikasten, att det måste liksom, ja, det måste släppas så att säga. Så det är därför jag vet.
Den får inte överlämnas från hand till
precis,
hand.
Så. Nej, precis. Och sen så är det just där kring att, om jag inte missminner mig, så var det väl just Spanien som gjorde någonting liknande i EM-finalen eller VM-finalen mot Holland, som gjorde att Holland till slut gick och vann eller fick en straff i slutet.
Ja, det var, men det var inte det.
Det var ju också ett just tech det. På offensiv planhalva.
Precis.
Hon lite kralliga mittsexan som spelade nu mot Spanien eller mot Sverige.
Just det.
Så att jag menar, de borde ju verkligen ha snackat om det här med okej, det är 30 sekunder kvar. Vad är det som gäller liksom?
Mm. Det borde de verkligen gjort. Och om vi släpper det då, så pratar vi om det
jag bara,
som...
Jag ska bara tillägga det. Att det många tycker att domarna borde ha gjort är att folk har ju sagt att de borde ha feeling. Och bara liksom, som du säger, ta tillbaka spelet där det skulle ha spelats ifrån. Men det kan de ju inte göra när regeln är så som den är.
Nej, alltså
är regeln så? Så de kan ju liksom inte... Det är liksom som där... Ja, en försvarare står en meter innanför. Nej, frikast. Alltså, så liksom, det är en grej om det är en bedömning att det inte är. Men de kan inte, så länge regeln är att det är straff och rätt kort, så får de ju dela ut det. Även om det är så att säga,
ja, och
känns fel i magen.
Och från, jag kan bara hålla med, från en som dessutom kritiserat the shit ut ur domarna. Mm. För att jag tyckte de höll en alldeles för låg nivå, så är det precis som du säger, de kan ju inte så här är vi lite goa, då hade de ju fått skit för det. Ni håller inte till regelboken bara för ni vill vara lite sköna här nu, så det kan de ju faktiskt inte göra.
Nej.
But, om nu när vi ändå är inne på det var ju en snackis inför mästerskapet att det bara skulle vara kvinnliga domare nu då, och vissa spelare, jag menar Roberts bland annat, och Per Johansson också var ju ute i en artikel hos Flink på Aftonbladet och sa att det är för dåligt att vi inte plockar hit de bästa domarna, utan vi bara tar de bästa kvinnliga domarna då, och därmed får man inte med de allra, allra bästa. Hur tycker ni det har sett ut?
Det är ju lite, eller kanske att de är de bästa kvinnorna, de är de bästa från varje land. Alltså, även om det hade varit tre danska kvinnopar som är bättre än det här rumänska, så hade det bara varit ett par från Danmark. Så har jag tolkat det.
Det är helt rätt tolkat, Josef. Och vad tycker vi än så länge om nivån?
Den har ju inte varit tillräckligt bra, eller den har inte varit så bra som det hade varit om de bästa domarna hade varit där. Och det är ju, alltså, de som säger att det är en ofräsch och misogyn åsikt, det är ju precis tvärtom. För det är inget, liksom, det här är ett experiment som de aldrig skulle drömma om att testa på herrsidan. Nu ska vi i jämställdhetens namn här bara ha kvinnliga domare. Det hade ju aldrig någonsin skett. Utan det är, vi testar lite här, bara för att det är dam-EM. Så ska vi testa, nu får ni ha sämre domare här. Det är ju inte, alltså, det är ju det vi pratar om. Att ett Europamästerskap i handboll för damer inte har de bästa domarna. Det är inte så att kvinnor per definition inte kan döma bra handboll, för det finns ju domarpar som håller världsklass som är kvinnliga. Men i det här mästerskapet så tar vi bort en stor andel kvalificerade domare bara för att de är män. Och så menar man att man gör detta i något slags jämställdhetstänk och för att få fram kvinnliga domare, och det är ju helt bakvänt. Du kan ju inte börja i den änden. Då får du ju börja med en seriös satsning, investera pengar i projekt och utbildning och få fram kvinnliga domare. Jag är helt för den typen av kvotering, som det också är att aktivt satsa på vissa grupper. Men du kan ju inte liksom så här slänga in
det är lite
som inte
väl
är skarpt bra
läge ju. Alltså, ja, och man kan inte se EM säger som en träning så.
Nej, men precis. Och hur kul är det? Alltså, vad är det för respekt mot världens bästa spelare som är alltså, så här, fullblodsproffs och bäst i världen på sitt yrke? Vi ska vara lite sköna här nu och slänga in sämre domare bara för att vi tror att det är fräscht och feministiskt på något sätt. Det är ju totalt bakvänt i min värld.
Ja, och alltså det är jävligt svårt, för jag håller ju till 99% med liksom, men det är just den här balansgången med att ge liksom kvinnor chansen också, och vet du, samtidigt som man då inte ska liksom förlöjliga hela mästerskapet genom att förlöjliga mästerskapet, men dra för, alltså var så taskig så att säga mot de spelarna och göra mästerskapet så bra som möjligt. Men det är klart att det är som du säger, det är lite väl skarpt läge för att det blir ett experiment helt enkelt som ju landar fel.
Men man kan dra paralleller till, alltså man behöver liksom inte dra paralleller som är könsöverskridande, utan du kan ta titta hur olika länder har jobbat med så här, ta Norge. För 15 år sedan så fanns det inte en enda vänsterhänt skytt i det där landslaget. Så då började de med liksom att aktivt satsa på att få fram duktiga högernior som var vänsterhänta. Och sättet man gjorde det på var att man liksom tog vänsterhänta spelare som kanske inte egentligen var särskilt bra alltid, men man liksom satsade på dem, man såg till att man gav extra resurser, extra pengar, extra tid i form av läger och skolor och utbildning till dem, och det är också en form av kvotering. Det är så här, ja, du har en spelare här som egentligen inte är bättre än den som står jämte, men han är vänsterhänt, ja, men det är för att vi ska få fram vänsterhänta spelare. Och sen så skördar de frukterna av det genom att ta fram Kent Robin Tönnesen, Magnus Röd, Kristoffer Rambo, precis. Exakt. Exakt. Så att det är liksom det är liksom, det är också egentligen en form av kvotering från början, att man väljer att satsa på en viss grupp bara för att de har en viss egenskap. Och det kan man absolut göra, och jag är helt för att det är det som måste krävas för att liksom du på sikt ska kunna ha en jämställd balans där kvinnliga domare kan konkurrera med manliga domare på exakt samma villkor och de ligger efter. Men då får du börja i den änden. Du liksom, kan inte bara liksom, det hade varit fel
att kasta dem i den djupa änden av poolen.
Precis, liksom. Och det, alltså, motsvarigheten hade varit att du då tog en asdålig vänsterhänt spelare och satte honom i landslaget bara för att han var vänsterhänt, och så funkar det ju inte.
Nej, men verkligen så.
Det är ju skit då.
Jaha, det. Fan vad det hade varit kul ändå.
Och så
hade
Emil, Bård Emil Schelin Hösflot
blir norgefierad också. Mm. Nej, men så är det ju. Man måste ju se till så att domarna blir tillräckligt bra för sitt jobb, inte ge dem ett jobb som de inte är tillräckligt bra på.
Precis.
Så är det ju. Ja, bra. Vi ska väl reda ut också då vad vi tyckte om situationen. Och här kan ju du vara domare då, Josef, eftersom inte du har i alla fall tydligt tagit parti för varken mig eller Charlie. För som det är i situationen då Sverige får det där röda kortet emot sig och därmed straff när det är 15 sekunder kvar, då, och det här vill jag också verkligen vara noggrann med, innan straffen ens gick så skrev jag nej. Fan, inte straff nu. Det där var ju mycket sämre än om vi hade fått med oss då utvisningen och spelat 6-5 och inte fått straffen. Mitt resonemang går ju ut på då att om vi sätter straffen så kommer ju Spanien få chansen att kvittera, om vi missar straffen, då kommer ju Spanien få chansen att vinna matchen. Så oavsett vad vi hamnar i med en straff, så kommer vi ju ge Spanien bollen en gång. Om vi istället då hade fått utvisningen och fått köra 6-5, då hade man kunnat hålla i bollen lite grann, leta ett läge, ta det med 3-4 sekunder kvar, haft en, ja, vad ska vi säga då, 60-70% att sätta den, och sen 0% att Spanien hinner kvittera. Du, Charlie, tycker ju precis tvärtom där.
Ja, alltså mitt är ju bara så här, vem tackar nej till ett gratis friläge om det så är, även om det är 15 sekunder kvar. Och jag tycker det är liksom, du kan ju, alltså du är ju nöjd om du lyckas spela dig fram till en situation som ger dig ett straffkast. Här får du en till skänks. Du behöver inte ens leta efter ett läge. Och ja, hon missar den straffen, men hon, ja, säg att hon har 75-80% utdelning på straff med Elisabeth Rehn, tycker jag är ganska bra chanser. Och det är också ett litet så här, det är ett ganska jagsvagt tänk, kan jag tycka, från din sida, att du automatiskt tror att om Spanien bara får chansen med 11 sekunder kvar så kommer de kunna göra mål på oss. De har gjort 23 mål på hela andra halvlek. Alltså så här, du litar inte på. Ja, men det är liksom, ja, men som sagt, det är liksom lite så här defensivt tänk, att du tror att ja, nej, vi kommer ju inte kunna stoppa Spanien, så det är bättre att vi inte får en straff, och så ska vi försöka leta ett läge som vi förmodligen kanske inte ens kommer till. Jag har svårt att säga att vi skulle få ett jättebra läge.
Okej, så det är jag som är jagsvåg då, som tänker att vi inte kommer kunna hålla Spanien i 11 sekunder, men du tror inte att Sverige kan skaka fram ett läge i 6-5?
Jo, men jag tycker en straff är, liksom, det går att skaka fram ett mycket bättre läge i ett 6-5 med 15 sekunder kvar utan timeout. Det tror jag inte Sverige har skakat fram ett bättre läge än ett friläge från 7 meter som de får här med 15 sekunder kvar. Det tror jag inte. Med tanke på 6-5, jag vet inte, jag sitter ju inte på någon statistik här hur ja, du gör det. Hur Sveriges 6-5 statistik. Ja, men det är jättebra. Du som är domare.
Ja, precis.
Det är jättebra. Men där går ju våra, liksom, så är ju grunden i våra olika tankesätt då. Jag tar gärna ett gratis friläge med 15 sekunder kvar. Jag tycker det är ganska god chans att sätta det. Och missar vi det som det är det här läget, så ja, är vi en man mer. Och innan Spanien hinner få ut sin målvakt. Och de ska liksom upp med bollen hela vägen.
Men de tar ju
timeout.
Målvakten är ju ute direkt.
Ja, visst. Och de ska sätta igång den från liksom egen hörna och upp med den och hitta ett liksom bra kvitteringsläge. Ja, jag kan tänka mig en straff där faktiskt.
Då ska vi bara, jag ska säga statistiken då. Så kanske, och får ni se om det ändrar era tankar innan jag kommer med min dom då. Sverige i, det står så här, player, alltså attacks, player majority, goals per attempt, 3-6, alltså 50%. Och så ska vi väl också ta i beaktande då Spain attack player minority, 2 goals på 5 attempts. Och då antar jag, då måste ju såklart det skottet som de gör efter också vara inne, så då hade de ju 2-4 innan då straffen, alltså 50%.
Så det är lika stor chans, alltså 50%, att Sverige hittar ett 6-5-läge, gör ett 6-5-mål, som att Spanien gör ett 5-6-mål. Ja. Ja.
Hittills i den matchen. Ska jag säga,
precis.
Jag
vad drar du för slutsatser av det då?
Nej, jag gör, det förändrar faktiskt ingenting, för att jag är helt på Charles linje. Att det är klart att man tar straffen och gör mål. Och så får man liksom, får man ta det därifrån, så att säga. Alltså,
men ni såg Sveriges match mot Tjeckien, eller?
Nej.
Nej, för att vi gjorde ju inga mål på straffar.
Nej, men i den här matchen hade vi ju gjort mål på straffar.
Ja, men
kände, det är 5-10 på Tjeckien. Det är sinnessjuka siffror. Ska jag säga. Men ja, nej, precis. Alltså, Melissa hade 3-3, va?
Ja, i och för sig.
Ja, så det nej, alltså verkligen. Jag är 100% med Charlie här. Och liksom att möjligheten att typ från mål då till med 15 sekunder kvar, säger vi, eller vad det nu var. Alltså om de nu Sverige skulle göra mål, eller oavsett, så är möjligheten att göra, typ skapa ett frikast istället.
Mm.
Och inte till, alltså de släppte ju till ett skott och det var ju jättedåligt läge liksom. Så jag menar,
ja, jag nu känner jag ju så här, jag kan ju inte sitta själv i min ringhörna och argumentera mot två handbollsexperter. Det hade ju gjort mig till en galning liksom.
Men nu är du jag svag igen. Din åsikt väger
ju. Alltså jag tycker precis det.
Men ja, jag säger så här,
att då får du tycka det. Din åsikt är lika mycket värd som våran. Sen att den är fel, men
ja, det är dock inte, vet du, lika fel som Emil Berggrens åsikt igår.
Men han är inte här och kan försvara sig. Nej, men det var det dummaste jag har hört. Ja, det var så jävla dumt. Från en så klok människa som... Ja, nej.
Ja.
Jag vet inte ens orka ta upp det. Jag blir typ provocerad av det.
Faktiskt inte.
Det får vi klippa bort. Ja, men...
Men jag tycker det är kul när vi är lite oense ibland faktiskt. Du och jag har ju varit oense hela veckan, Charlie. Jag börjar på riktigt bli lite sur nu. Men ja... Vi släpper den här situationen nu då.
Sen, vi var ju överens om att Peña hade konstiga grejer i öronen.
Det är vi överens om. Men att vi inte är överens om att Radivisevic är en jävla skön kantspelare. Det är konstigt.
Mm, det stör dig.
Det stör mig. Nu går vi vidare.
Det stör mig också.
Nu går vi vidare. Tjeckien lite bättre än vad vi har förväntat oss. Eller? Spelade ju också ganska jämnt mot Ryssland.
Mm. Alltså jag såg inte Tjeckien Ryssland, så att det, liksom mitt enda underlag är ju Sverige-matchen där jag tycker att båda lagen var piss.
Mm.
Så
det är sjukt mycket handboll nu, alltså hela det här mästerskapet, och samtidigt så har det ju varit 4 matcher i handbollsligan som har varit jätte viktiga, åtminstone för mig att titta på, så att den här de här veckorna än så länge har ju varit mer handboll än vad jag någonsin har sett, tror jag.
Kan inte du guida oss lite genom veckan då? Alltså de här, för jag antar att det var så viktiga matcher för dig. Det är ju, då är ju Halby involverade. Och inte sällan när de spelar så är det ju någon annan match som vi som inte är Halby involverade kanske har på istället. Men kan du inte liksom ta sig igenom hur har din vecka varit då? Minus ett litet irriterande kryss mot Spanien.
Mm, ja, men det var irriterande. Men jag tror att Sverige, nu är vi fan vidare i gruppen och det kommer se bra ut. Det här kommer leva länge för Sverige, så att det är jag nöjd med än så länge. Men vi kan väl svänga över då på handbollsligan lite grann, och då har det ju varit dubbelmöte mellan Halby Varberg och sen dubbelmöte mellan Ystad Kristianstad. Och eftersom du var i Ystad idag så kan du alldeles snart få nypa den, men då kan jag prata om Halby Varberg och Varberg Halby då först. Och det där är ju ett bottenmöte av allra högsta vikt för båda de där klubbarna. Det var ju 4 poängsmatcher, 2 i rad då. Nu vann ju Halby båda dem, så att jag har ju kunnat pusta ut. Så istället för att ligga sist på 8 poäng som Varberg ligger på nu, så ligger man ju då på 12 poäng, det vill säga en poäng ifrån slutspel helt plötsligt. Så att det har ju verkligen svängt då, från att den ena föreningen Halby är idag och Varberg är i natt nu. Men, och ska vi gå in på matcherna som sådana, så var det väl första matchen nere i Varberg, så ledde Halby i stort sett hela matchen om jag minns det rätt, men gummibandet gick aldrig, ni vet, sådär som vissa matcher är. De ledde med 2-3 och så hade de chansen att gå iväg till 4. Nej, det gick inte. Så var det nere på 2, var nere på 1, gick upp till 3 igen, och man kände så här: nu gör de bara det fjärde nu, då jävlar, nu, då går gummibandet. Men så gick det aldrig liksom. Och Halby har ju ett under vissa perioder helt jävla bedrövligt anfallsspel. Framförallt uppställt, och nästan ännu sämre blir det när de kör 6 mot 5. Så att då flyger det ju grejer hemma i min tv-soffa såklart. Men
där tar du hellre en straff menar du? en 6 mot 5.
Ja, men jag kanske är skadad av den. För nu har vi ju inte det där fina statistikprogrammet. Men jag kan tänka mig att Hallby i de senaste matcherna har alltså så här 50% i 6 mot 5 eller någonting. Och så har de ju jättehöga straffsiffror. Så jag kanske är Hallby-skadad när jag går in och gör min Sverige-analys där helt enkelt. Ja, men Varberg var ännu sämre och sen så blev det, ja, ledde Hallby med 4-5 mål på slutet och då sa jag i soffan så här: yes, nu är det klart. Och det ska man ju aldrig göra för då drar de på sig en utvisning och i anfallet efter drar de på sig en utvisning till och så är det helt plötsligt en boll upp och Varberg går ut på sitt offensiva försvar. Men Hallby lyckas ro det i hamn och vad mer, Mårten Damgård är en katastrofal mitt nya. Jag blir glad varje sekund som Varberg har honom på banan.
Det är ganska mycket va? Jag ser inte Varberg. Ja.
De verkar ha en oerhörd tilltro till denne Damgård.
Nu blev han ju matchens lirare sen i returen uppe i Jönköping. Så att, lite fick jag ju äta upp det då. Men jag tror att det priset eventuellt var ironiskt. Men för det är ju ett ganska bra lag. Alltså Carl Thom på vänster nio. Och vad hette han? Den finländska landslagsspelaren som du har spelat med. Kihlstedt. Mm. Ja, jätteduktig tycker jag. Och sen Erland Sund gör väl sin grej liksom. Och Friberg heter han på linje va? Jävla bra. Stor. Svår att få grepp om och så. Men Ram Turkenits saknar man ju va? För hade de plockat bort Damgård och fått in Turkenits som var med på bänken och såg ut att värma upp sådär, då tror jag, ja, då hade de haft ett mycket, mycket bättre lag.
Alltså. Ja, alltså, ja, jag är också lite frågande till det faktiskt. För det är jag antar att det är någon sån här de tänker att han är ju liksom playmaker då som ska styra upp det, att han har den egenskapen. Om man, alltså så här, alternativet hade varit då kanske köra ett mer ett rent liksom skyttebetonad 9-meters uppställning då man hade både Turkenits och Kihlstedt och Thom. Ja, men då
Carl alltså, vill man ha, är ganska säkert
Carl Thom, mäktigt namn. Men då i alla fall så vill man ha liksom en lite mer playmaker typ och det kan man förstå, men han håller ju sig inte till sin playmaker roll så där, utan han är ju en säkerhetsrisk framför allt. Det är ja, ganska verkligen. Ofta det är så där att han bara får för sig att dra ett skott i uppspel när man precis har släppt in ett mål och så har man helt plötsligt vinn två mål på 10 sekunder. Så det, nej, jag är också förvånad över hur mycket speltid han har i förhållande till vad han levererar i mål och assist. Det känns inte som det är jätteofta han spelar plus med sig själv på en match, Mårten Damgård.
Nej, men Hasse Karlsson måste ju ha någon, för jag vet att han sa det till Christian i början där när det gick lite knackigt för Varberg, men snart får vi in Damgård och då kommer spelet bli bättre och det, jag vet inte, det kanske finns något som inte vi ser där.
Ja, och det är ju samma där, jag vet ju inte hur det har sett ut om det inte har varit Damgård. Man kanske får leva med att han tar lite sådana här grejer, men jag, min analys hittills där är vi överens om en sak då, Schelin.
Ja,
förstår inte riktigt att Damgård har 50 minuter på match.
Nej, och de här matcherna tror jag han hade nästan mer, alltså förutom de gånger han var utvisad då, vilket var glädjande. Nej, men annars det var nog det vi har i matchanalysväg. Hallby är ju ganska bra bakåt när de får träff och sådär. När de har dagen, som det heter nu för tiden, och står rätt bakåt, fy fan. Mm. Vilka klyschor,
jag fick
va?
Jag fick ju en... kommer osäkert att tänka på ett meddelande jag fick av en kamrat mitt under sändning. Ja. Att jag hade levererat en just sån har dagen. Jag vet inte själv vilket sammanhang, men jag är ju, tvivlar inte en sekund på att det är sant.
Nej.
När sa jag det?
Jag kommer inte ihåg sammanhanget, men jag tror att det var någonting i stil med att...
Kan det ha varit Jakob Nygren kanske?
Ja, det kan ha varit Jakob Nygren. Det kan ha varit Dalibor Dåder också som kanske
just
när
det.
Han
Dåder
har
var
dagen
nog
är väldigt vass och så.
Ja, det är ett svagt, det är en svag floskel.
Ja, det är verkligen, även om den på just Dåder stämmer, för han kan ju vara, det kan ju vara väldigt stor skillnad på honom från en match till en helt till en annan bara någon vecka emellan så han kan väl faktiskt verkligen ha dagen då.
Ja, så det är frågan om det är, alltså, om det är själva uttrycket i sig som är svagt eller att det är så jäkla överanvänt. som jag, man liksom använder det så ofta, så till slut så har det tappat all trovärdighet.
Ja, men det blir ju, jag tycker att det blir hockeyanalys av det. Där ska man ju bara åka mer skridsk och vara mer aggressiv. Att det blir så här, ja men vad är det vi ska göra idag? Ja, vi ska stå rätt bakåt och så får vi hoppas att någon har dagen. Eller så här, ja vi får hoppas att den inte har dagen. Det blir så jävla intetsägande analyser.
Ja, ja, och vem är inte bra när han har dagen?
Nej, det vore väl nästan konstigt annars.
Ja, nej. Tänker så ibland om någon skulle syna mig i sömmarna där. Vilka floskler som faktiskt hade hoppat fram. För jag är rädd att det är rätt många. Ja. Så att, det är bra om det stannar här.
Floskelfritt kan man väl inte prata.
Men, inte jag.
Nej, och inte ens Thomas Axner som har ett så målande och fint språk tror jag är helt fri från floskler. Förutom de två matcherna då, så såg jag också såklart Ystad IF mot IFK Kristianstad, båda de matcherna. För det var ju väldigt spännande matcher båda två. Och där kan väl du ta vid, Charlie, med en liten analys.
Ja, jag kan väl, det är väl rimligt om jag främst då tar det senaste mötet. Du kan ju gärna hoppa på det första mötet i Kristianstad om du vill, men kort.
Jag såg inte matchen, men har sett lite klipp i efterhand och läst mig lite till.
Men kör en liten bakgrund på den då, så kan jag hur det såg ut idag.
Att IFK Kristianstad hade ohyggliga problem med att göra mål. Och liksom, vad ska man kalla det, sin kreativitet i anfallsväg. Utan det var väldigt mycket så här, ja, Tate Reinesson, Olof Gubbensson och Marcus Olsson och Johan Nilsson körde stensax på sig om vem som skulle skjuta från 10-11 meter i det här anfallet utan någon direkt liksom, hjälp från en lagkamrat. Det är väl IFK Kristianstads, alltså IFK spelar ett skyttebaserat anfallsspel, och när det är som bäst så ser det ju väldigt enkelt ut, men när det är som sämst så ser det ju väldigt liksom, är det väldigt frustrerande att se på, för man tänker liksom, varför skjuter han därifrån, medan han, ja, tre dagar tidigare kanske hade satt det skottet liksom. Men att just det där kring att de inte hade så mycket annat att erbjuda liksom, att USB IF låter dem skjuta från, ja, 9, 10, 11 meter liksom, och de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter utan att komma någon vart.
Ja, Kraft hade ju höga siffror och gjorde mycket räddningar, men det går inte att skjuta från 11 meter på Kraft. Så bra är han ju, så att det tar han.
Men det ledde ju också, jag såg typ 4 minuter från dagens match, och då såg jag bland annat Fredrik Petersen inne på banan. Och han har ju efterfrågats tidigare, men då med, vad ska man säga, ursäkten eller förklaringen att anledningen till att han inte har spelat mitt nio, som han ju faktiskt värvade som, är att han bara tränar på vänsterkanten eftersom en är skadad, och liksom på träning så vill de ju ha två uppställningar så att säga, och då när han inte hade kunnat träna tillräckligt på mitt nio så kunde han inte heller spela match på mitt nio. Det var förklaringen, men han spelade där idag, Charlie.
Det gjorde han. Och det såg väl lite, om han har hunnit träna där nu då, så är det inte jättemånga pass han har hunnit träna där, som det såg ut, för det var en del barnsjukdomar där på den mittnio-positionen. Det var mycket, alltså han gjorde en del bra saker, styrde upp, han slängde lite så här schyssta japanpassningar åt båda håll som var snygga, men sen var det också sådär lite men lite sådär som det ser ut ibland när en vänsterkant får komma in och spela mitt nia, att man, men jag kan nog slänga in det här inspelet, fast det går ju inte, det blir inget bra, eller jag kan nog dra det här skottet, det gick ju inte heller bra. Lite så såg det ut tyvärr då för IFKs del och Petersen.
Jag tror ju att Petersen är en helt okej mitt nia, kanske till och med ganska bra, men det håller ju inte om man ska vara Sveriges bästa lag och ha honom där heller.
Nej.
Eller jag tror inte att han liksom, så här kommer, det är inte han som liksom kommer revolutionera IFK Kristianstads spel.
Nej, det kommer ju inte. Sen kan han ju, alltså det lite det, alltså då får man lite grann, jag köper det Vranjes säger där, att då får man liksom köra in honom lite mer, för att han har ju egenskaper som 9-metare som faktiskt ingen annan i den 9-metersuppställningen har, för att alla IFK Kristianstads inom citationssäkringen riktiga 9-metare är väldigt lika varandra i det att de är alltså kraftfulla och skjuter hårt och gillar att komma i liksom i fart och ha, alltså det är grunden till det här skyttebaserade spelet, och de har egentligen ingen sådär snidare eller liksom någon som styr upp spelet likt en, ja men en klassisk spelfördelare liksom. Där skulle han kunna fylla en lucka, men då måste de köra mer med honom där, och jag tror att det ligger något i det, att de har liksom, han har tränat på V6 för att En har varit borta, och nu när En har kommit tillbaka så kan de börja köra in honom där, men så jag tror att det kommer se bättre ut på 9 meter för Petersen.
Däremot är det där är ju en ganska, jag som ju är en playmaker så att säga i sin mer rätta bemärkelse kan bli lite provocerad av att så fort man spelar mitt nya och inte är stor,
inte skjuter.
Så säga, och inte skjuter hårt så blir man en speluppläggfördelare så att säga. För att det tror, menar jag, är två olika saker. Det kan ju också, när jag spelar dåligt till exempel, oavsett om jag gör 3 mål, så kan jag ju spela dåligt på så sätt i min roll som spelfördelare, att jag liksom misslyckas med att hjälpa mina dunderskyttar. Så att ofta blir det ju bara, och där tycker jag att typ lösningen att slänga upp en kapp, nu pratar vi om Petersen, men det kan ju vara egentligen vem som helst, och många andra liksom så kallade små mittnior är ju så också, att de inte är någon, alltså playmaker i den bemärkelsen att de hjälper sina ytternior,
utan de är bara dåliga på att skjuta.
Ja, precis.
Det är som,
ja,
men, det är ja, som spelare är som det är, ja, motsvarigheten de är bra på till
typ eller, bra på genombrott, ja men typ kanske är bra på genombrott eller snabba liksom och springer runt i åtta liksom, men det betyder inte någonting att de alltså hjälper sina lagkamrater, eller det kan ju också vara jätteduktiga liksom individuellt sett, alltså alltså på att skjuta, på att gå på genombrott eller spela med mittsex, men kan inte vara, inte nödvändigtvis en bra playmaker så att säga. Så har jag sagt det.
Ja, men det är fullt rimligt. Det känns som motsvarigheten till det här. Det har vi också haft uppe. När en spelare är för dålig överhuvudtaget för att spela framåt, då blir han på automatik en försvarsgeneral. För att du kan bara använda honom bakåt. Då är han en försvarsgeneral. Så det är lite motsvarigheten. Jag tycker, och jag köper det du säger, absolut. Men håller du med om att han åtminstone har... Han har potential och andra kvaliteter.
Ja, han bidrar ju verkligen med något annat i form av det han gör väldigt bra, är ju att liksom höja tempot lite liksom och förflytta bollen snabbt. För det kan ju ofta bli när man spelar med många skyttar att de liksom får bollen, kollar lite, har jag skottläge? Nej, och så släpper de bara vidare. Men det blir lite mer tempo, lite förflyttning på försvaret, vilket kan medföra liksom att tecken som sen kommer när skytten kommer blir lite sena och mycket snedare, hamnar i fel position och sånt där. Så det är verkligen. Och sen så tycker jag att han, Fredrik Petersen, som vi då pratar om, är väldigt bra på så sätt att han skapar lite större rörelser och liksom längre spelföljder. Och sen också det här, den kreativa biten som du nämnde lite om, att helt plötsligt kommer en japan och lite sånt där oväntade grejer.
Lite spelfördelare egenskaper ändå.
Diskar du nu?
Nej, jag tror att min sambo lämnar sig.
Oj, klockan
23:45.
Ja, men vi har 100, tror jag, ungefär nu. Vi har sån här, den står i ett hörn.
Jag tycker inte du behöver säga åt det, men till nästa gång kan du ha att ni kan ha som en sån husregel att vi inte dammsuger under podd. Vet ni hur många raka förluster de har i ligan nu, IFK Kristianstad?
Jag vet. tror jag. Nej, fan. Fyra.
Fyra, ja. Det är fan i mig rätt mycket det. Det är så mycket så att det föranledde Kristianstadsbladets Robin Nilsson att skriva en krönika där han, jag vet inte hur pass lösryckt det citatet var, men att han åtminstone skrev någonstans i texten att nu är IFK Kristianstad inte topplag som det ser ut nu.
Mm. Ja, det var lite lösrikt, men så är det ju alltid med rubriker och ingresser. När man läste artikeln så var den ju ganska sobert skriven ändå. När man såg det i sitt sammanhang, när man bara läste rubriken, så kände jag att fan vad han överdriver nu, den gode Rutte. Faktiskt. Men ja, vi har väl läst den allihop. Ska vi recensera den? Vill du börja?
Vi behöver inte recensera den så mycket. Jag behöver mest egentligen veta, visst måste vi åtminstone fortsätta bedöma IFK Kristianstads prestationer utifrån att de ska vara ett av ligans absolut bästa lag.
Verkligen, och för att citera Pettersén så skrev jag ju det att det laget vi har idag, det finns inte så många upplag i svensk handboll som är bättre än det laget vi ställer på banan. Och därmed så får vi ju bedöma dem som ett topplag, för det håller vi väl alla med om, även om de har ju problem med skador. Och alltså Olof Gummesson, du vet inte, hur spelade han mycket idag, eller?
Nej, han spelade inte mycket.
Och så liksom ser det ut som att han har blivit påkörd av en bil på väg till matchen, så han bara haltar runt och krigar som ett jäkla as liksom. Men det är ju en spännande period. Alltså de är dels på grund av de är ju inne i ett väldigt tufft matchande med Europaspel också.
Ja, får jag bara ta deras spelschema.
Ja, jag tänkte ju göra det.
Men i december. Okej, men de har ju redan hunnit med tre matcher då. 1 december, 3 december, 6 december. Där har de tre matcher. Sen spelar de igen 8, 11, 14, 17, 21, 26, 30. Det är otroligt alltså.
Ja, och det är ju då innefattar ju också då Skövde, Alingsås och Sävehof.
Ja, det är 11 matcher på en månad.
Mm.
Mm. Och liksom det är tuffa matcher i Europaspelet med, där de ju presterar på, ja men där har de ju inte 4 raka förluster som de har i ligan, utan där lyckas de ju pricka rätt. Mm. Och där gav ju de inte så stora chanser att göra det, så att de blandar ju och ger. Det som hedrar dem i allt det här, det är att vi gärna trycker på det här, för att det är en rimlig invändning och ursäkt eller förmildrande omständighet att de idag gör sin tredje match på 6 dagar. Liksom. Men de själva snackar fan ingenting om det. Alltså, Petersen skiter i det. Han bara, jag skiter i det. Vi har det här laget, vi ska lösa det ändå. Vranjes liksom, jag skiter i den. Alltså, vadå, trötta, spelar ingen roll. Nu har vi haft 3 dagar på oss, det ska räcka. Alltså, så här, de gnäller fan inte på schemat. Och det hedrar dem, för det hade varit jäkligt lätt och till och med rimligt för dem. Att så här, vi har en jävligt tunn och utsatt trupp och det tuffaste spelschemat av alla. Men de gnäller ingenting om det.
Nej,
och det gör de ju rätt till, för de har... Ja, och det säger ju de själva också. De har ju vetat om det här och de har ju byggt en trupp för att både kunna vinna ligan och spela i Europa. Så att det är väl...
Det kan man ju dock tvista om. Jag är inte så säker på att jag tycker att de har byggt en trupp för
det. Nej, men de borde ha. Att...
De anser ju det. De har ju tagit i beaktning när de väljer att sälja Birkefeldt till Ribe.
Precis, och de lite grann underförstått, eller så här, inte ens underförstått, de säger det. Ja, men det är därför ni spelar i det här laget. Vi förväntar oss att ni ska klara av det här. Så att förväntningarna på spelarna är ju att ni ska fan inte komma här och liksom klaga på att ni är slitna eller trötta eller något. För då ska ni inte vara här. I den här klubben så är det så här det är. Men det är klart att de hade mått bra om de hade haft en lite bredare trupp och kanske, ja, nej, bara det.
Ja, däremot är det ju faktiskt, det är klart just det här året med den pandemin som vi är inne i, så är det ju inte kanske så märkligt. Men det är märkligt att år efter år, att december är så jävla fullproppat med matcher. Mm. Och men att man aldrig kan starta serien typ 2 veckor tidigare. Men det är en annan diskussion.
Ja. Sen är det ju lite oroväckande för dem då att december bara börjat. När du läser upp det här vråltuffa schemat så brukar det vara liksom, ja, det blir tufft att hålla upp koncentrationen och kraften och power genom hela december. Och så har det gått 3 dagar i december, eller 6 dagar i december, och de har fått stryk 3 matcher, ska jag säga. Mm. Det är ju, ja, det är tufft att rycka upp sig liksom nu. Men det är ju det de måste göra.
Ja, verkligen. Ja, på tal om sliten, har det funnits någon spelare någonsin som ser mer sliten ut än Hallén gör 10 sekunder in i matchen?
Nej, det han har en oerhörd Dovniak då.
Gamla domare.
Man tror jag, varje match jag ser Hallén och Dovniak för den delen, så tänker jag så här, fan, han kommer inte orka 5 minuter här. Men så springer han ju upp och ner där på sin kant i 60 minuter och ser liksom exakt lika sliten ut hela matchen.
Om det är så att säga, han är snabb och han är spänstig. Ändå ser han så sjukt tung ut.
Ta nästan aldrig några felbeslut heller, så han verkar liksom inte bli så här. Han verkar inte bli trött, men han ser så jävla sliten ut.
Ja, amen. Ja, det är helt, jag delar den bilden helt till fullo.
Ja, vi har fått det sagt också. Innan vi rundar av så ska vi väl ta upp en snackis också från EM. Ni vet, de kör ju de här ganska hårda restriktionerna på att hålla trupperna inom en bubbla nu då. Alla testar sig för corona och sen så är du innanför den där bubblan, då får du inte träffa och interagera med någon utanför och sådär. Och nu har ju den spanska, ryska tränaren, alltså den spanjorska tränaren som tränar det ryska laget, Ambros Martins, vart då morsat med några på läktaren och till och med skakat hand med någon och sådär och så, som han inte fick göra. Och det har ju fått norska och danska journalister på Viaplay att gå i taket. De tycker att han ska skickas hem och att det var det värsta som någonsin har gjorts och sådär. Vad är er take på det?
Men fanns ingen handsprit man kunde ta efteråt, eller vad är...
Ja, men jag tror inte norsken tror på handsprit. De tror ju på total isolation, eller hur är det där uppe i Norge?
Ja. Men vi flyttade mästerskapet från ert jävla u-land, så att liksom, kom inte hit och ställ massa krav nu.
Det skulle jag säga så här, det var ju TV2 Danmark då som skickade ut det här i eten, så att säga, med lite bilder på Ambros Martin ihop med någon ryska handbollsförbundet PAMP. Och då dels så blir ju den danska handbollsbevakningen, de är ju sjukt ambitiösa och skriver och trycker jävligt mycket grejer, vilket blir till att det ibland kan bli lite liksom så här. Ja, det blir lite sensationsjournalistik kring det här liksom. För att det är klart att det här mästerskapet är ju på de här premisserna, att spelarna ska vara i en bubbla liksom. Det var ju tydligen ganska tydligt då med någon liksom skylt precis där de var, att liksom, det här är röd zon och det här är blå zon, och i den röda zonen får bara spelarna vara och så vidare. Men att det blir lite tönt när det slår så hårt liksom.
Ja, för de vill ju att han ska skickas hem.
Ja, precis. Min gamla lagkamrat och numera norsk expert på Viaplay, Olle Ervik, tyckte att han skulle skickas hem. Det är klart att han kan...
Men är det som för domarna där att regeln är solklar här, så de kan liksom inte låta bli att skicka hem honom?
Det är det. Jag vet inte riktigt, de skulle ta något, undrar om det var imorgon innan klockan 12 skulle komma något beslut eller något sånt där.
Jag läser innantill från Lars Brun Mortensen, det är väl TV2 Danmark,
ja,
va? Ja. Först klockan 12 imorgon kommer EHF med ett meddelande om den ryska tränaren, bla bla bla, om han ska, ja, vad han ska få för straff.
En liten smäll på handen förtjänar väl. För att det är väl onödigt.
Men, det är klart, en smäll på handen är väl kanon.
Ja, precis.
Men det är småaktigt av dem att hålla på och liksom så här, kolla vad han gjorde nu. Och, alltså, Nej, jag tycker också att det blir liksom löjligt att de ska hålla på med ett stort avslöjande liksom.
Mm. Nej,
bara skvallig. Golare har inga polare, kan du hälsa Ola?
Ja. Ole. Mm. Det kan du nästan hälsa Norge som land, va? Det känns som att de har för många sådana
jävla angivarsamhälle.
Präktiga skidåkare där som går på tur och golar ner sina polare.
Mm, går på tur och snortar kokain och kraschar Ferraris. Det är jävla förebilder det.
Ja. That's what we do, eller vad säger jag?
Det känns som att Elverum är ett relativt kokainfritt samhälle. Det är i alla fall vad min fördom säger om Elverum.
Men inte Ferrari-fritt. Nej, det är Tesla. Det är Tesla överallt.
Ja, alltså jag har ju letat förbi men inte hittat något. Så att jag delar den analysen.
Inget ladd för purjo.
Nej, för fan alltså. Nej, precis. Inget ladd.
Så är det. Mm. Och med de orden så rundar vi av idag. Vi skickar väl ut ett extra stort tack till våra patrons som gör den här podden möjlig. Tack som fan.
Verkligen. Ja, tack så jättemycket.
Nu kommer han, Kjell Höglund. Hör ni?
Mm, precis. Mm. Så varsågoda också. Tack och varsågoda.
Tack och varsågoda. Hörs igen nästa vecka. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.